Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Han är född i Stockholm, uppväxt i Västerås, men han förknippas med Karlstad. Han har vunnit 4 SM-guld. Han blev AHL-mästare i sitt farmarlag. Och i inline-hockey har han vunnit både SM-guld och VM-guld. Med Tre Kronor vann han 2 VM-brons och 1 VM-silver. I NHL spelade han för anrika Toronto Maple Leafs. Den här veckan hör du Rickard Wallin i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Nu når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Rickard Wallin. God lyssning!
Carl Rickard Wallin, född den 9 april 1980 i Stockholm, nummer 51. Tjenare, Valle.
Tjenare, Niklas.
För det är så du kallas.
Ja, numera. Ja. Jag har också övertagit ifrån min pappa, säger han nu, smeknamnet. Det smög in när jag kom till Karlstad faktiskt. Innan det så var det Rille eller något sånt där. Men Valle känns mest bekvämt, så det får du gärna kalla mig.
Hur är livet som hockeypensionär? Du är ju tämligen nybliven sådan.
Ja du, jag håller fortfarande på att hitta hur det är, tror jag. Ett drygt halvår senare så är det mycket nya tag i livet, både fysiskt och mentalt och vardagsrutiner inte minst. Så, men jag är väldigt lycklig med livet som jag har och hittat ett nytt spännande jobb här på Viasat där jag får jobba med dig och kollegorna här. Inte varje dag men ändå på helgerna, att man har någonting att se fram emot och något att följa med NHL. Sen försöka hitta tillbaka till någon slags vardagsträning som är en utmaning kan jag säga när man har hållit på elitnivå som jag har gjort. Och familjelivet, det går ju sin gilla gång. Det var ingen skillnad på när man väcker barnen på morgonen om man var hockeyspelare eller inte, så det är ganska befriande.
Men ändå en så pass lång karriär som du hade, 542 matcher för Färjestad, du var i Nordamerika under några år. Jag kommer ihåg, jag såg presskonferensen, den var känslosam. När du deklarerade, eller aviserade och talade om att du skulle sluta.
Ja, det var en väldigt speciell tid och väldigt känslosamt under en lång period där jag ändå tog mig tid och tänka över beslutet innan det landade i det gjorde att jag skulle avsluta, så ville jag göra det på mitt sätt och det fick jag göra i med den presskonferensen, så det är jag tacksam för att jag fick i samband med Färjestad då avsluta karriären med den tröjan som jag kände mig mest hemma i också. Sen har det varit en process att hantera alla de här känslorna. Jag kände inte riktigt att jag var helt färdig med hockeyn direkt efter säsongen, men ibland så är det inte de besluten man vill själv som är de bästa. Det är ett återkommande tema i mitt liv och min karriär, att ibland så blir man satt i situationer som man inte kanske har sett framför sig som blir väldigt bra. Och så ser jag på det här med lite distans också, att det har blivit väldigt bra, att jag har hittat en ny väg i livet, eller håller på att hitta en ny väg i livet som känns bra.
Färjestad valde att inte förlänga ditt kontrakt. Känns det läskigt då? Jag menar, någonstans förstår jag att du var förberedd på att du började närma dig slutet av karriären, men ändå att när det blev ändå konkret.
Ja, det blir det. Det blir väldigt många olika känslor som jag tror att det är ganska svårt att förbereda sig på helt. Men jag hade lite hjälp av framförallt min mentala coach Andy Svärd som har fått mig att se saker på ett väldigt bra sätt i många situationer som inte... Framförallt när man är stressad och tar sig till saker som man kanske... inte riktigt vet hur man ska hantera, så har jag förstått hur jag fungerar och vad jag behöver göra ibland för att ja, må bra och hitta rätt beslut som känns bra för mig i de situationer.
Hur kan han coacha dig om du, jag vill spela, ja, hur får han dig att liksom tänka i andra banor?
Det gäller ju att framförallt veta hur man själv fungerar när man blir stressad, att man har vissa grundegenskaper som är olika för dig, för mig och för alla människor. Och när man blir stressad så går man ofta mer till sina grundegenskaper och man utgår ju gärna från det här flyktbeteendet att allt går åt helvete och det här kommer aldrig funka. Oftast om man lugnar ner sig och andas ordentligt och har en plan för hur man ska hantera om det inte blir som man vill så blir det lättare. Och lite grann så är väl grundtanken med hans sätt att coacha.
Handen på hjärtat, hur nära var du att lyfta telefonen och säga att jag är ledig för spel någon annanstans?
Det var faktiskt en del i processen också. Jag pratade med min agent Björn Rockström direkt efter då. Och i besvikelsen så ställde han ju frågan, vill du fortsätta spela eller inte? Och jag sa att jag vill fortsätta spela, men jag vet inte om jag vill göra det någon annanstans. Men vi undersökte lite grann vad som fanns där ute och fick ju inte några konkreta bud, utan jag fick väl ungefär klart för mig vart intresset var. Och fanns lite intresse och några som tackade vänligt men bestämt nej, och det tackar jag också för i efterhand. Jag fick ändå veta vad förutsättningarna var lite grann, tycker jag, för att i så fall fortsätta spela någonstans, och det kändes inte värt det. Ju mer jag funderade desto bättre och desto klarare blev beslutet, och sen när jag väl skulle göra det offentligt då blev det känslosamt och jag ville göra det på rätt sätt och försöka ha någon slags stil och profil och tacka de som ändå har hjälpt mig under åren, och det fick jag ändå göra på något sätt, tycker jag.
36 år var du när du lämnade, ja, det är ju nyligen, det är du fortfarande också, ja. men 36 år är ju idag ingen egentligen, visst det är en bra ålder, det är, visst du är en veteran och du är erfaren, men det är inte anmärkningsvärt att spela på elitnivå när man är 36 idag.
Nej, inte om man håller sig relativt skadefri och har motivation, då är det inte en anmärkningsvärd ålder. Men det är inte så jättemånga spelare ändå som fortsätter efter 35. Om man tittar igenom framförallt SHL nu då, som går emot en yngre och yngre, och även NHL, så är det inte så väldigt många spelare som kan göra avtryck efter 35. Och man måste bli satt i en position att lyckas även där när karriären lite grann vänder ner, både fysiskt och ja, på alla sätt så blir det svårare att hänga med ju längre man gör det. Och så för min del så var det ju ett diskbrock då ett par år innan jag var tvungen att lägga av som gjorde att det verkligen började, ja, liksom gå åt fel håll spelmässigt då. Och sen tycker jag att jag förde en kamp för att ta mig tillbaka till spelmässigt på den nivån jag ville och kämpade hårt med det, och det var också viktigt att ha fått göra det och inte bara liksom ge sig när det inte känns som det ska. Men efter det så var det liksom en uppförsbacke att hitta en position där man kunde lyckas riktigt spelmässigt.
Var det 2013-2014 som var den här tuffa säsongen för dig, om jag inte missminner mig? På vilket sätt var den lärorik eller tuff?
Ja, den var framförallt tuff då, men även lärorik i efterhand. Jag trodde att jag var lite stålmannen och kunde kämpa mig igenom den skadan som jag gjort med ganska många andra skador och skavanker genom åren. Skadan var allvarlig, men inte så att den var definitivt så att jag inte funkade. Så det gick att spela, men det gick för dåligt och jag insåg det för sent. Och där försvann självförtroende och mycket annat längs vägen då. Så hade jag fått göra det igen så hade jag gjort det annorlunda. Men
hur hade du gjort då?
Ja, men då hade jag tagit tid på mig och tagit hjälp och försökt bygga upp mig ordentligt innan jag började spela igen. Vi var en tuff situation med Färjestad där vi hade haft en väldigt dålig inledning på säsongen, så jag kände att jag måste spela, jag måste göra allt jag kan för att spela. Och det var inte rätt, varken mot mig själv eller klubben, med facit i hand. Men ambitionen var ju att hjälpa, och det blev precis tvärtom. Men, ja, jag tog mig i alla fall igenom det, som sagt, både under den säsongen där slutspelet ändå var min bästa del av säsongen, och vi tog oss till final, och det är jag stolt över med de förutsättningarna som jag hade.
Du var då 33-34 år, och du hade perioder av spel i Nordamerika, du har VM-silver, ett par VM-brons, och ändå så där vid den åldern tappar självförtroendet. Det kan vi tycka att du borde vara så liksom säker på vem du är som spelare då.
Ja, det var jag också, men problemet var att jag inte tog mig dit jag ville på isen, och är man en halv sekund sen någonstans då är man rätt oanvändbar, så små är marginalerna, och man börjar ta lite säkerhetsavstånd, och sen att jobba bort det när det började funka som man ville igen, då vet man hur det känns när det inte är rätt. Och, ja, jag vet inte om jag kan förklara det på något riktigt bra sätt, men självförtroende är ju en färskvara, och mitt försvann någonstans där, att det där självklara som man alltid har kunnat göra där ute, det kunde jag inte göra under en period, och det var svårt att acceptera att det inte funkade på samma sätt igen. Och när jag sen började spela och kom tillbaka, framförallt året efter, så blev jag satt i en helt annan roll och fick göra andra saker ute på isen som i och för sig var också roliga utmaningar, men det var inte heller på samma sätt som när jag var van att det hade fungerat under min karriär innan.
Kommer du ihåg den här bilden när du sitter bredvid Håkan Loob och Färjestad kallade till presskonferens, och du då talade om att det här, nu är det slut, nu har jag spelat färdigt. Var du arg på Håkan Loob? Var du arg på Färjestad? För det är ju lätt att om man håller stilen utåt så kan man liksom, det finns en besvikelse. Hur var det just då?
Just när presskonferensen var då, jag är jättetacksam mot hur Håkan behandlar mig i det här. Jag tycker att han har alltid hållit en proffsig linje mot mig, och även om vi inte alltid har hållit med varandra, och jag fortfarande inte tycker exakt samma som Håkan i alla situationer, det ska ingen tro, utan det är ganska högt i tak, och det tycker jag är en av Håkans styrkor, att man kan tycka olika, men det ändå finns någon slags respekt för varandra. Och hade inte Håkan lyssnat på mig efter den säsongen när jag var skadad, så tror jag att då hade det redan varit slut där för Färjestad. Så jag är tacksam att det blev som det blev ändå, och jag kan ju ha en viss förståelse för att de tog det beslutet ändå, men jag håller fortfarande inte med om det. Jag tror att jag hade kunnat bidra fortfarande, men det är historia nu, och jag har släppt det. Så besviken under en tid efter jag fick beskedet, och ledsen och bedrövad och allt sånt där. Så, men jag är glad att jag tog tid efter jag fick beskedet och inte hoppade på något annat eller sa att jag slutade på dagen heller, utan jag tänkte igenom det ordentligt innan den här presskonferensen och det definitiva beslutet, och prata med familj och föräldrar och alla som liksom stod en nära och sådär. Så det blev nog ändå ganska bra, tror jag.
Hur förberedd var du på den här dagen som kommer för alla idrottsmän?
Inte alls nog mycket. Och det tror jag inte att man ska heller. Jag hade tänkt tanken absolut hur det skulle kännas. Men jag tror inte man ska förbereda sig, att man kan förbereda sig heller. Man ska inte tänka hur det känns att dö, för det är inte samma sak. Men vissa jobbiga saker i livet. Man vet ju att man ska sluta när man börjar spela en idrott eller har det som jobb. Så någon dag kommer det sluta. Det finns ingen som spelar tills som är 80-90. Liksom. Det var inte ett alternativ. Så det hade inte känts ett dugg bättre om det hade gått 1, 2, 3 år till. Utan det hade fortfarande känts tufft.
Du, den uppmärksamma lyssnaren sa att han är född den 9 april 1980 i Stockholm. Och så har du då, nu betraktas du som en stor Karlstad-profil. Berätta, hur har resan varit, rättare sagt? Jag vet inte om du åkte tåg, men hur har resan varit från Stockholm till Karlstad? Hur har det sett ut?
Löwenströmska sjukhuset.
Upplands Väsby.
Upplands Väsby var fullt in i stan. Vi bodde i Kista, Husby, när jag var liten med mamma och pappa. Sen gick flyttlasset till Västerås i 3 års ålder. Min lillebror var nyfödd, så fann vi oss till rätta i Västerås där jag uppväxt och bodde ute på Önsta Gryta i Västerås under hela uppväxten. Fastnade för hockeyn ganska så tidigt och höll på med fotboll en del också, men hockeyn var liksom nummer ett.
Vilket lag spelar du i Västerås då i fotboll?
Gideonsberg först. Aha. Och sen Västerås IK även där. Och farsan höll på och körde mig, eller mamma också för den delen, i alla år från där vi bodde då, ut till Rocklunda. Och Sen vilket år blir det? Det blir 96 då, flyttade vi till Vega precis över gatan från Rocklunda. Nu skulle de äntligen sluta köra. Mm. Och då gick flyttlasset till Karlstad då, 97. Mm. Så det var ett halvår där som jag kunde ta cykeln ner bara utan att de behövde köra med allt för mycket. Så som sagt, allt blir inte planerat, men sen dess så har Karlstad varit min bas och det kommer att vara framöver också.
Mamma och pappa är från Eskilstuna.
Yes.
Vad arbetade de med? Eller arbetar med?
Min pappa är numera pensionerad sedan ett par månader tillbaka, men han har varit jurist och jobbade på tingsrätten när jag var mindre. Och har de sista åren av sitt yrkesliv varit på Kammarkollegiet som hanterar försäkringar till staten, kan man säga. Tog mig ett tag att komma på också. Sveriges äldsta myndighet brukar han säga. Och mamma har egentligen jobbat inom barnomsorgen kan man säga i alla år och är numera speciallärare i Karlstad på Kronoparksskolan.
De hängde med till Värmland?
Ja, det blev så. När pappa letade nytt jobb för ett tiotalet år sedan så fanns det en tjänst där på Kammarkollegiet i Karlstad där han också hittade en ny utmaning i sitt arbetsliv. Och då sa han att vi kanske skulle flytta till Karlstad. Och då sa jag att det får ni absolut inte göra, ni ska vara kvar i Västerås. Men de flyttade till Karlstad och det är enormt glad för, eller Hammarö till och med, förlåt. De bor på andra sidan kommungränsen, men det är ju i stort sett samma stad, Karlstad Hammarö. Och på det sättet så har vi ju mycket, mycket närmare kontakt och de får träffa barnbarna och allt sånt där. Så visst saknar vi lite grann kontakter med där man växte upp i Västerås delvis då. Men som sagt, man lever ju nu och inte i det förgångna, så jag är tacksam att jag har dem så nära fortfarande.
Om inte Rickard Wallin hade blivit ishockeyspelare, vad hade han blivit då?
Ja, då hade han blivit fotbollsspelare, som jag sa till mamma när vi började ettan, att nu har jag inte tid med skolan för jag ska träna fotboll, brukar hon berätta. Så det var sport liksom, som var min plan hela vägen. Och mamma och pappa stöttade mig i det och jag hade väl egentligen ingen annan dröm om att bli någonting annat, utan ja, det hade väl blivit en senare fråga i så fall.
Hur var du som fotbollsspelare och vilken position spelar du på? Du center i hockey, det vet nog de flesta, i alla fall de som följer ishockey. Vad var du i fotboll som bäst? Vad höll du till?
Började som forward och slutade som mittback. Det blev väl nästan lite grann som i hockeykarriären, att jag var offensiv i början av min fotbollskarriär. Och liksom hockeykarriären så blev det mer defensiva uppgifter ju längre jag höll på.
Det intressanta är ju när gjorde du valet? Hur länge höll du på att spela fotboll?
Jag fick kolla på ändå ganska länge. Fotbollslaget var schyssta mot mig att jag inte behövde göra vinterträningen. De visste att det var hockeyn som var nummer ett för mig ganska länge. Sen var jag gjorde någon pojkallsvensk match där när man är runt 15-16 tror jag. Men inte många. Och sen, ja, det var, jag vet inte när det blev uttalat, men det året det var TV-pucken, då tror jag att det var lite definitivt sådär att det skulle vara hockeyn som jag satsade på.
Kände du det själv också?
Ja, men ganska tidigt att det var hockey som jag var bäst på. Jag tyckte det var roligare. Jag älskar att spela fotboll, men allt runt omkring med lagkamraterna och sitta och byta om tillsammans och det hur man förbereder sig och åka skridskor. Det var en speciell känsla som tilltalade mig tidigt.
Hur var det i skolan?
Ja, men ganska bra tror jag. Förutom matematik hade jag lite svårt och fortfarande svårt för att när det blev bokstäver och inte bara siffror, då hade jag struligt. Annars var det väl motivationen som var den stora boven i dramat några gånger, att jag hade ganska lätt för mig och lärde mig rätt så lätt, men det gjorde också att jag kanske inte jobbade hårt nog för att lära mig alla gånger.
Satt du lugnt i klassrummet eller var du pratig och busig eller?
Extremt blyg var jag, ja. Som jag minns det, att jag var väl aldrig den som syntes och hördes mest, men jag gillade att vara med och skoja och prata och sådär. Men inte den som ställde sig upp och pratade i klassrummet. Det var fortfarande, när jag flyttade till Karlstad och gick på gymnasiet, så hade jag svårt att gå upp på en scen och stå sådär så att någon tittar på en. Utan jag gillade att hålla mig i bakgrunden.
Och nu har du varit både lagkapten och jobbar i tv och i World Cup. Hade vi miljonpublik. Hur har du kommit över den blygheten så att säga?
Ja, det har varit successivt under karriären att man har blivit satt i de situationerna att man har känt att man fixar det ändå, tror jag. Att man blir tvingad att prata inför folk och bara en sån tv-intervju. Jag minns min första med Arne och Anka när man fick ett headset på sig på gamla Kanal Plus-tiden. Mm. Jag stammar mig igenom någon slags... Jag tror han frågar mig vem jag är och vart jag kom ifrån. Den intervjun hade inte varit kul att se idag. Eller kanske hade varit kul att se.
Jag kanske kan leta fram den, finns på YouTube kanske.
Ja. Nej, det tror jag inte. Hoppas jag inte. Men ja, det är några sådana där grejer som man ändå har känt att... Prata har jag alltid tyckt om att göra, fast inte inför folk sådär. Så det har bara blivit så att jag har blivit mer och mer varm i kläderna helt enkelt. Och idag har jag inga som helst problem att prata inför folk. Så man kan utvecklas senare i livet också.
Men du gillar alltså att hockeyn var lite mer omständlig än fotbollen. Det är mer utrustning och det är omständligare helt enkelt. Du gillade det?
Ja, jag gillade det. Bara att få packa ner sakerna i trunken och ta med sig det omklädningsrummet var en dröm för mig jag älskade det. När jag fick de första åren jag spelade hockey så hade jag inga hockeybrallor. När jag fick dem, det var... Ja, jag vet inte. Och sen åka skridskor. Känslan att åka på isen. Det var någonting som tog mig. Bollar i alla former har liksom kommit till mig och jag älskat att hålla på med dem. Men just i kombination med klubba, puck och skridskoåkning, den tog tag i mig. Och så lagsammanhållningen att byta om ihop, som jag sa innan, när man sitter tillsammans. Så i fotbollen så var det att man la bollen på pakethållaren och cykla hem, och så var det inte i hockeyn, och det blev en speciell sammanhållning redan tidigt där, tyckte jag.
När kände du att du hade någonting extra som ishockeyspelare?
Jag vet faktiskt inte. Jag kände nog alltså redan på hockeyskolan som det var då. Jag fick inte vara med på skridskoskolan det första året. Det tyckte mamma att det kunde jag åka hemma. Och vill du fortfarande vara med året efter, då får du vara med. Och det tog jag vara på. Det var bara skridskor utan klubb och puck året innan. Sen var det fullt året efter i Västerås hockeyskolan. Men pappa lyckades tjata in mig där. Och redan där så jag åkte mycket skridskor hemma på spolade tennisbanorna på vintern. Och var väl den som var bäst på att åka skridskor redan tidigt. Eller i alla fall bra. Så jag gjorde mål på träningarna och kände att jag hade hyfsade liksom... förutsättningar där, men man tänker inte så som barn. Man jämför sig inte så mycket med andra, mer än att man tycker att det är kul och att jag är ganska bra. Så jag har nog alltid vetat det, men sen så var jag aldrig den som var överlägset bäst, tror jag. Så det var lite lagom bra. Jag var bra på skridskorna tidigt så att jag fick ett försprång. Sen var jag inte så där snabb på skridskorna, så jag var tvungen att tänka lite grann också under pojkåren. Och var inte så stor och kraftig, så det var ingen som tittade på mig mer än lagom mycket. Så jag fick en ganska trygg resa, så där, tror jag.
Det var inte så att hela Västerås visste om att den där Rickard Wallin, han är någonting alldeles
Nej,
extra?
Nej, det tror jag inte. Men jag gjorde alltid bra med mål och poäng och... Ja, det var framförallt att jag hade någon slags brinnande intresse som jag inte riktigt kan förklara än idag för att spela och träna. Kanske inte träna fys, och jag ska inte säga att jag har varit den som har varit mest vältränad, för att jag förstått att om jag springer de här i unga år och är bäst tränad så kommer jag vara bäst. Men jag kunde stå och leka och skjuta och hålla på och tänka idrott och hockey egentligen dagarna i ända. Och hade en kompis som sa till mig en gång: det är så tråkigt med dig, för om du bestämmer dig för att bli bäst så tränar du på det tills du blir bäst. Och det var ju inte menat som en komplimang, men i efterhand så tar jag det som så.
I maj 1997 så sätter din far dig i bilen och ni åker E18 västerut till Karlstad. Vad föregick det? Harald Lyckner, har jag för mig, var den som fick upp ögonen på det, eller som fick dig att åka till Karlstad?
Ja, det är väl en sanning med modifikation i och för sig, för att det som hände var att jag som 16-åring, eller ja, nybliven 16-åring första året som juniorspelare, fick... jag var inte tänkt att börja i A-juniorerna i Västerås som det var då. Jag gick på hockeygymnasiet första året i Västerås och spelade i Viks juniorer. Som sagt, jag var aldrig den där som liksom riktigt fick kliva fram under pojkåren. Men där någonstans i försäsongen på B-juniorerna som jag var satt och spelade i, gick bra. Och sen åkte jag alltid ner, vet jag, och satt på A-juniorernas träning efter skolan ifall någon skulle vara skadad. Och sen var det någon som inte kom till träningen eller var skadad eller hur det var. Jag fick hoppa in någon gång och gjorde en riktigt bra ifrån mig på träningarna och blev uppflyttad till A-juniorerna. Så jag gjorde nästan en full säsong med AJ då i Vik, och Det var ett tufft år. Jag tror vi vann tre matcher på hela året av 30 och fick mycket stryk. Jag gjorde inte många mål heller, men jag var bara glad att få spela mot de bästa juniorspelarna i Sverige då. Och sen åkte vi ur, tyvärr, mot Brynäs i kvalet och då blev det så här, vad ska jag göra nu? Vi måste hitta på något annat. Så jag och en kompis som heter Johan Lilja som kommer från Köping från början som spelar i Vik då. Lika gammal. Så här, hans pappa hade kontakt med en kille som hette Janne Westberg som tyvärr är avliden som jobbar på Färjestads kansli. Och frågade om det fanns något intresse att vi kunde få komma och provspela där. Och på den vägen var det. Johan var med i pojklandslaget och lite egentligen bättre än vad jag är, det ska jag väl att säga. Så utan honom så hade inte jag fått komma till Karlstad. Men vi blev någon slags... Han spelade också med A-juniorerna då i Vik. Så de hade väl sett oss där lite grann då. Harald och... gav oss chansen att komma över och bjöd in då att jag och pappa fick komma och titta och Johan och hans föräldrar också. Då satte vi oss i bilen och blev mottagna av Harald och Håkan Lob då på kansliet i Färjestad och fick bara en sån där wow-känsla att ska de prata med mig? Liksom? Vad kul att ni ens vet vad jag heter och kände mig väldigt mycket mer välkommen där än vad jag egentligen hade gjort i Vik någon gång. Där var inte känslan att de som var högre upp i föreningen såg neråt på samma sätt som jag tyckte Färjestad hade i alla fall förmågan i juniorlaget att få en att känna sig som en del av den lilla familjen tidigt. Och så. Det var sagt att vi provade ett år och det blev lite mer.
Ja, det blev det. Ja. Vad hände med Johan Lilja förresten?
Ja, Johan gjorde 2 år i juniorlaget med mig och någonstans där så gick väl min karriär lite grann om honom och han blev inte erbjuden något kontrakt och spelade lite grann i Örebro tror jag och där han jobbar som polis idag och även en stor vurmare för inlinesporten där han gjort åtskilda landskamper och brinnande intresse för inlinehockey.
Ja, men det är väl du bra på också?
Ja, jag höll på ett tag i samband med Johan där.
Hade vi... Man tror SM-guld
och
grejer.
Jo, ja, och VM-guld också.
Och VM-guld, jag kommer igen nu. Ja. Här ska vi inte vara blygsamma.
Nej, för fan. Nej. Där har vi koll på också. Vet du.
Men, är det roligare med inline än hockey?
Nej, det ska jag inte säga, men det är lite häftigt för man får lira liksom. Det är ju inte så mycket regler och inga tränare och inte så uppstyrt och jag älskade det i den mån att det var en bra komplement på sommaren och vi hade ett kul, det var juniorlaget i Färjestad som startade kan man säga, så våra närmsta kompisar som körde på somrarna och fick tävla lite mot både varann och andra och roliga SM-banketter.
Hur såg det ut då när du väl då kom till J20? Ni var bra va? Ni vann väl SM, gjorde ni inte det? Ja. Lyckner.
Ja.
Hur såg den resan upp till A-laget?
Ja, första säsongen som sagt, när jag kom in där så hade jag gjort en säsong i J20 med ganska begränsat resultat. Jag gjorde 3 mål säsongen innan och då var det en överlevnadsfas och sen blev jag satt på försäsongen där med Christian Magnusson som... en av seriens bästa offensiva spelare då, en född 79 och vi hittade varandra ganska tidigt där så jag fick ju en jättebra omgivning att spela i och så helt plötsligt så kände jag att det här det började stämma bättre, jag hade väl växt en del och jag hade tränat mycket den sommaren och var otroligt inspirerad och det började bra och fortsatte extremt bra så jag gick från 6 poäng eller vad det var till 50 eller någonstans där på en säsong och självförtroendet växte ju i takt med att framgångarna inte bara för att jag gjorde poäng men fick spela mycket och lärde mig mycket av Harald och det var ju betydligt roligare att vinna matcherna än att förlora dem också så nej, det var en häftig tid.
Ja, vilka minnen du har, det stämmer ju perfekt. Från 6 poäng till 50 och så blev det landslagsspel också i U18.
Ja, precis. Ja. Och det gick fort det året. Det var ju egentligen det året som jag fattade att det här kanske kan bli något, tror jag. När jag tänker efter att där kunde jag ju mäta mig med övriga Sverige för första gången och få lite kvitto på att jag var duktig och ja, få spela landslaget där. Det var ju en riktig, riktig höjdare. Jag minns min första landskamp var i Hallsberg och jag gjorde mål mot Finland på ett slagskott. Och det är inte många när man sammanställer karriären kan jag säga som har kommit på slagskott. Men det är ett starkt minne jag har att man fick dra på sig den där blågula tröjan. Det kom lite som en blixt från klar himmel då kan man säga.
Och 1998 så blir du ofta också draftad i 6:e rundan, 160:e spelare totalt utav Arizona Coyotes som de heter idag, Phoenix heter de då. Hur upplevde du draften? Den... Och meddelandet, ja. Var du där?
Nej, jag var inte där. Jag förväntades inte gå i de första runderna, utan jag låg någonstans där i de trakterna som jag gick till slut på förhandsrankingen där. Så jag trodde däremot att jag hade gått tidigare, för det fanns en kille som heter Viktor Wallin från HV71 som gick till Anaheim i runda tre, men då de mixade ihop våra namn. Så jag var faktiskt lite besviken där och ett tag. Jag trodde jag hade gått i tredje rundan, men hamnade i sjätte rundan till Phoenix som det var då. Men egentligen så var man ju bara glad att...
Men satt man inte sitt och hoppas lite, jag kanske får gå i draften, det är det första naturligtvis du är glad.
Men det visste jag nog.
Tänk om det kan bli Rangers, kan det bli, vilket lag, alltså, vi har ju drömmar, vilket, där du var liten, vilka höll du på, vilka ville helst hamna hos?
Jag höll stenhårt på Pittsburgh.
Så du hade hoppats,
era gamla TV5 Nordic-sändningar där med Lemieux och Jagers. De kepsarna, och jag hade någon jacka med Pittsburgh, och Mario Lemieux var min favoritspelare. Så om det var något lag jag hade hoppats på, så var det väl Pittsburgh då i så fall. Men jag kan inte minnas att jag var speciellt spänd så där. Det var mer att man hoppades gå så högt som möjligt på något sätt, för att ha en bättre chans. Det vet jag ju bättre idag, att det spelar inte så stor roll om du inte går i första rundan. Men ja, det blev Phoenix, men jag har varit ju inte kvar där speciellt länge. Så.
Nej, men det ändå, alltså, man får ju ändå känslan då. Ja, nu blir det, så blir det, ska jag spela i öknen.
Ja, precis. Mm. Nej, men man började ju gå in och kolla. Det var ju, internet hade ju inte hunnit lika långt som idag, men man var inne och kollade på hemsidan och såg hur de hade. Och sen fattar man ju att det var en ganska lång bit kvar.
Så. Ja, för att vi går sedan vidare till säsongen som kommer därefter. Då. Du blev ju draftad då på sommaren 98, då när draften är... Och sen säsongen 98-99, då var du kvar i J20, men du fick kliva upp och spela 5 stycken matcher med A-laget. Berätta nu om din A-lagsdebut, för du gjorde inte någon poäng under de här 5 matcherna, men hur såg det ut när du fick chansen? Vem ringde? Hur var det? Hur kände du? Allt det där, för det är en stor grej.
Det var en stor grej. Jag vet att jag fick komma med i A-lagsgruppen det året. Det var väl den stora grejen. Jag kommer ihåg att man fick en plats i omklädningsrummet med A-laget och var med och tränade en hel del och fick sitt namn på en bricka på en plats i A-laget. Jag kunde bara stå och titta på den där brickan och se vilka andra som satt i, och man fick vara med på lagkortet och lite sådana grejer. Det var den stora grejen. Sen de matcherna som jag spelade eller var satt upp, så att det var inte speciellt mycket spel i dem, kan jag säga. Jag kan inte ens säga hur många byten det var.
Första bytet, minns du?
Egentligen inte. Jag kommer ihåg att spela från start i Europaligan, som det hette då, eller det hette Europaligan.
Ja, det var Manchester och allt möjliga konstiga lag.
Ja, vi mötte Bratislava hemma, fick jag spela från start både hemma och borta. Ja. Och hemma matchen så gjorde jag några byten med Matti Johansson som center, tror jag, och kände väl ändå att det gick hyfsat. Och sen spelade jag mer när vi mötte dem borta och gjorde även mål i den matchen, så de kommer jag ihåg mer än de här elitseriematcherna. Då satt man mest, det var 3 femmer som spelade på den tiden, och så extra forwards, eller ja, de extra spelarna satt på en bänk bakom. Så skulle man spela, då vart man liksom knappad på axeln och så fick man hoppa fram då. Men det var inte jag som var först i kön där oftast, utan jag satt mest med och var riktigt nöjd att man fick en liten slant, vill jag minnas, om man fick vara med i A-laget. Och...
Ja, segerpremier eller? Ja.
Nej, men mer så här matchbonus. Ja, ja. Så,
du minns inte din första SHL-match då?
Nej, inte det året. Jag vet den första jag spelade från start efter jag kom hem från utlåningen.
Just det, vi ska ju komma till den, ja. För den kom ju sen 99-00. Yeah. Troja Ljungby, du pratade vi om igår. Jag hade missat det. Det var ju en säsong i Troja Ljungby. Spelade 46 matcher, gjorde 37 poäng, 15 mål. Hur var det att hamna i mörkaste Småland helt plötsligt? Ensam var det också. Det var inga connections egentligen till Troja i övrigt, vad jag förstår.
Nej, egentligen inte.
Lite Ljungby, ja.
Det var egentligen ganska mycket mitt önskemål också, komma iväg en bit ifrån Karlstad. Det var tidigt klart att jag skulle få ett A-lagskontrakt då. Efter juniorkontrakten som jag hade haft innan så fick jag ett A-lagskontrakt på, om det var 2 eller 3 år kan jag inte säga exakt, men jag visste ju, kände själv när man var med och tränade att jag är inte redo för att spela i elitserien, att det finns liksom ingen chans att konkurrera ut Jörgen Jönsson, Mattias Johansson och alla de som fanns där. De var bättre än mig, det kände jag, och behövde ut och spela. Så jag var helt klar med att jag skulle bli utlånad. Då var frågan lite grann, vart vill du spela, var det inte som, men har du några önskemål? Då fanns ju Bofors, som det hette på den tiden, som var nära då. Då skulle man bo kvar i Karlstad och sitta och åka fram och tillbaka. Så jag kände väl ganska tidigt då att jag skulle hellre komma bort som att det springer och tittar på i korridorerna där och drömmer. Jag ville ut och stå på egna ben. Det var ändå ganska, från att flyttat hemifrån som, och komma till Karlstad där vi bodde 10 stycken i juniorlaget, i ett elevhem kan man säga, precis bredvid hallen och med en värdfamilj. Och det var ändå ganska tryggt och det var mer att stå på egna ben och komma ner till Ljungby. Jag har haft ett ganska bra samarbete med Färjestad genom åren. Roger Johansson kom därifrån och Greger Artursson har varit där. Niklas Sjöqvist och Stefan Nilsson som jag kände till lite grann, som är från Ljungby, 8:an. Mm. Hade flyttat hem och spelade i Troja också. Så jag kände att när det kom på tal så fanns även David Nyström och Peter Messa som jag kände från juniorlandslaget skulle spela där. Så det tilltalade mig jättemycket från start och jag fick komma ner dit och fick en lägenhet och... jättebra utbildning också.
Men vad tränare tror jag då?
Det var Lillis Lövblom, Lars Lövblom, som har jobbat med Brynäs juniorer och gjort ett kanonjobb i efterhand. Han fick faktiskt sparken under det här året då, med Troja. Vi hade det lite kämpigt under stora delar av säsongen. Och det var också en bra del av utbildningen för mig, att från att gå till juniorlaget där det var närmast sörjande, så påverkade det människors liv vad man gjorde. Och att Lillis fick sparken där var också så här jättejobbigt. Att, ja, det blev på allvar på något sätt med karriären, fast ändå på en mycket lättare nivå att hantera med pressen än vad det blir på elitserienivå och SHL-nivå. Så för mig var det otroligt bra att få växa in i seniorkostymen, för jag var inte redo för den vare sig fysiskt eller mentalt innan, men efter det året så stod jag mycket bättre rustad.
Du var den enda som hade ishockeyn som heltidsjobb och de andra arbetade på dagarna. Hur får man hela dagar att gå i Ljungby på vintern?
Ja du, det var inte smockfullt på torget vid 10 en tisdag förmiddag liksom. Så var det inte, utan jag åkte väl ner till hallen och tränade de dagarna som jag försökte göra det alla dagar. Jag kommer inte ihåg om vissa dagar hade man spelat borta och tog det lite lugnt och sådär, men det var bara jag som inte hade något fast jobb då, så det blev ju ganska ensamt på förmiddagen. Jag tror vi tränade vid 3 på eftermiddagen, men det gav mig möjligheten att nöta på de här. Isen stod ledig och gymmet var öppet liksom, så det, alla förutsättningar fanns, så det var bara liksom upp till mig att utnyttja det så mycket som jag ville. Sen är det svårt att träna själv ibland, upptäckte jag ju, att det blir lite långsamt och lite tråkiga dagar. Men man fick ha lite fantasi och försöka hålla liksom drömmen vid liv. Det var ju, målet var ju klart att jag ville uppåt.
När du låg där på gymmet ensam eller körde runt där i Sunnebyhov, tänkte du, här kommer jag, det är Färjestad hemma, ni var inne igenom. Men när åkte du runt och tänkte så när du tränade för dig själv, eller hur motiverade du dig?
Jag vet faktiskt inte om det var så jag tänkte. Målet var ju att komma till Färjestad helt klart, och det såg jag väl framför mig att jag skulle försöka då. Det var att man fortfarande hade den där fantasin som man hade när man var yngre, det tror jag inte. Men repetition är ju träningens moder, så det var ganska många backhandskott och ja, sådana där detaljgrejer som jag kunde nöta på lite grann, och det var nyttigt.
För att du var tillbaka i Färjestad i Karlstad säsongen 00-01, och då är du ordinarie.
Jag blev det. Jag var i fjärde kedjan klart från start där när träningsläget började, och spelade inte första träningsmatchen från start. Det var så, om jag minns rätt, att Niklas Sjöqvist, som hade gjort några bra säsonger, var tvungen att avsluta sin karriär på grund av skador. Och då blev jag uppflyttad lite grann i hierarkin där ändå, och hade inte en plats från tre. Det var precis i övergångsfasen när man spelade 3-4-5, så de flesta matcherna startade vi på tre hela femmor. Och det var ganska namnkunniga forwards där från start, så jag hoppade in i ganska många träningsmatcher i början och gjorde några riktigt bra träningsmatcher, vet jag. Men seriepremiären fick jag inte plats från start heller. Jag tror att vi mötte HV borta och jag spelade inte en minut. Sen fick jag spela den andra matchen som var på hemmaplan från start, och sen satt jag någon match emellan där också. Och ett par matcher in så mötte vi Modo hemma och då spelade vi med fyra ytterforwardspar. Så jag, Marius Trygg var fjärde ytterforwardspar.
Ja.
Så jag gjorde min första assist till honom i den matchen och gjorde en till och med tror jag. Och han har missat en straff där jag inte ens kom över blålinjen med pucken. Mm. Så det var en händelserik kväll. Men där någonstans så växte jag in i... Och fick mer och mer förtroende och någonstans under hösten så fick jag spela med Ulf Söderström och Christian Berglund. Och den kedjan hittade rätt och helt plötsligt så var jag ordinarie. Så där någonstans på hösten så hade jag lirkat mig in i en position. Jag kom ifrån att ha spelat center också till, det var inte att tänka på att spela center då. Så det var bara att acceptera och försöka bli en ytterforward och göra något som ingen annan gjorde. Och jag hittade en roll i den kedjan där jag liksom gjorde något som ingen annan gjorde. Var ganska teknisk och spelskicklig och ja, mina mål kom ju fortfarande som senare i karriären någonstans runt målet. Det var väl där jag hittade min roll med Christian och Uffe också. Ulf Söderström var en av de absolut bästa centrarna i elitserien, så jag hade lite tur att hitta min position där.
Från Hofors och sen, från Hofors och sen till Linköping va, och sen till Karlstad.
Ja.
Och du gör 31 poäng i grundserien det året. Men det intressanta är ju slutspelet.
Ja.
16 matcher, 11 mål, 14 poäng. Vad hände?
Allt jag tittade på gick in ett tag. Mm. Så kändes det. Jag var inte säker på när slutspelet började. Jag minns känslan. Jag var inte säker på att jag fixar att spela slutspelshockey. Man hade hört så mycket om det här. Tempot går upp och det blir mer fysiskt. Vi mötte Frölunda i första kvartsfinalserien och jag var supernervös vet jag. Men jag växte in i det också snabbt och sen semifinalserien mot Malmö var så där helt magisk för mig att, och våran kedja, att allt vi gjorde i stort sett blev det mål på. Så det är också så där att självförtroendet var oerhört för mycket högt mot vad det kanske borde ha varit rent spelmässigt sett, men ja. Så är det ibland, men där fick jag ju mitt genombrott på seniornivå, helt klart. Att då var jag ett namn som både laget och alla andra räknade med.
Det blev ingen guld dock det året.
Nej, starkt minne också. Sista matchen i gamla Färjestad ishall, vi mötte Djurgården i finalen och de var otroligt bra. Vi matchade dem ganska hyfsat, förlorade både match 5 och match 6 i sadden. Jag tror det var Daniel Kärnqvist som sköt hem guldet till Djurgården till slut och trodde att den här chansen dyker liksom inte upp igen. Otroligt besvikna var vi och jag var helt förkrossad faktiskt efter den serien. Det var så nära, tänk, jag hade chansen att spela med SM-guld. Jag var med ett lag som hade chansen att spela om SM-guld. Det hade gått otroligt fort, alltså, det kändes som att den chansen inte kommer igen.
Men det gjorde den. Redan året efter så vinner du det första utav totalt 4 SM-guld.
Ja, och då hade, som den säsongen utvecklades, så började vi ju förstå att vi hade en riktigt bra chans att vinna. Och då förlorade vi inte många matcher, jag tror det var 6 eller 7 med träningsmatcher inräknat på hela året. Så ja, det var också, det var lätt att spela, man behövde inte känna någon oro och Christian Berglund hade blivit proffs där, så efter vissa justeringar så fick vi in jag och Ulf Söderström Dieter Kalt i våran kedja som är right-skytt,
österrikare, ja. Mm.
Med ett vasst direktskott och det gjorde bara våran kedja ännu bättre, så vi hade ett härligt samarbete hela året och de killarna har jag mycket att tacka för också i min karriär, att de byggde upp mitt självförtroende på seniornivå på ett bra sätt. Vi var ju, ja, om inte seriens bästa kedja så i alla fall en av de bästa under hela året.
Och det blev lite landslagsspel också, A-landslagsspel under säsongen 01-02.
Ja, efter säsongen gjorde jag några landskamper inför VM och var egentligen också besviken att jag inte fick spela VM då på hemmaplan, men helt rätt beslut med facit i hand. Jag var inte riktigt redo. Jag hade behövt göra några landskamper tror jag innan under säsongen om jag skulle haft en rimlig chans att utmana där. Jag gjorde en bra debut om jag minns mot Finland i Globen och spelade med Jörgen Jönsson och Johan Davidsson i en kedja. Och en sån omgivning är det svårt att misslyckas i. Men sen när det kom in några NHL-killar och tempot gick upp ytterligare i matcherna inför så blev jag bortplockad och det var helt rätt. Men jag lärde mig en del.
I juni 2000 så blir rättigheterna till Rickard Wallin tradade från Phoenix eller Arizona då till Minnesota mot Juno, som var ju, han var ju veteran i och för sig, men det var ju en, han hade ju stjärnstatus.
Ja, han har man sett på NHL 94 på Sega som jag spelar tv-spel där. Så det var ett välkänt namn som du säger, och hade gjort ganska många bra NHL-säsonger. Så för mig så kändes det ju som en ära att vi byttes lite rakt av mot varandra. Och det tolkade jag som att de verkligen ville ha mig. Och det kändes bättre än att bli draftad med, ja, om jag ska jämföra de upplevelserna.
För du var ju aldrig där nere i Phoenix och spelade någonting.
Nej, aldrig. Utan det kändes bra redan från start.
För att säsongen 02-03, då var det dags för ditt första Amerika-äventyr. Då ägde alltså Minnesota Wild rättigheterna till dig. Kommer du ihåg hur det kändes när du liksom stod klart på, det stod klart att du skulle åka över och försöka spela NHL? Kommer du ihåg känslan?
Ja.
När du satte dig på planet?
Ja, jag kommer ihåg när jag landade i Minneapolis där, att jag tänkte att skulle det här kunna bli min nya hemstad. Ja, det blev det inte riktigt. Det blev inte som jag hoppas.
Det är mycket svenskar där. De heter väl Wallin, många där i stan.
Ja, de flesta hade ju mer svenska namn än vad jag. Det var ju Andersson och Svensson och allt sånt där. Det är ju en enorm svensk byggd och fin hall. En ny organisation var det ju. De hade deras andra eller tredje år.
Minnesota North Stars hade försvunnit ner till Dallas.
Ja, så hockeyn är, det är en hockeybygd verkligen. Men eftersom det var ett nytt lag så var det ju inte så bred trupp, och Marian Gaborik var den enda riktiga stjärnan som vi hade i laget. Men det var tufft att komma över dit. Jag brukar säga det också, att jag är glad att jag tog chansen, och jag hade säkert sagt ja även om jag hade fått göra om det, för att jag kände liksom att den säsongen som vi hade i Färjestad, det kan inte gärna bli bättre. Om jag gör en sämre säsong, då kanske de inte vill ha mig igen. Så jag tog chansen, men jag hade nog kanske behövt spela lite mer landslagshockey internationellt.
Vad var skillnaden då? Vad var det som...
Det var tuffare, och spelet var ju annorlunda på den tiden. Att det var fortfarande väldigt stora backar och mycket hakningar och fasthållningar och allt sånt där. Så spelskickligheten kom väl inte riktigt alltid fram som den kanske gör. Nu är det ändå mer fart i NHL som har blivit de sista åren. Men då...
Innan
då var det mer kraft.
Nya
regeltolkningarna. Men jag gjorde ett riktigt bra träningsläger. Jag gjorde mest mål av alla i träningsmatcherna och var ganska nära faktiskt att ta en plats, som jag tror jag. Någon av de sista som blev bortskickad. Både jag och några andra som följde laget var rätt förvånade att jag inte fick börja från start.
Men vad var coach då?
Jacques Lemaire,
ja. Han som hade vunnit med New Jersey.
Vilken
95
man. Ja. Han hade pondus som någon, alltså. Han sa inte mycket, men allt var på bruten franska engelska, så det var ingen som sa emot där inte. Och ganska enkla direktiv. Väldigt smart coach, så jag är glad att jag fick chansen att lära mig några av de sakerna som jag inte hade en aning om innan jag kom över. Det var otroligt mycket mer detaljer än vad jag var van vid från Sverige. Så jag fick komma ner till Houston och hade en bra start där också, i ett bra lag. Och Houston är en med AHL-mått mätt, eller egentligen med alla mått mätt, en stor och bra stad att bo i.
Texas.
Så det är varmt. Ja. Och skönt och sådär. Så jag hamnade rätt så hyfsat där. Men just när jag blev nedskickad där, otroligt besviken, och hamnade på ett motell innan första träningen där, då ringde jag hem till föräldrarna och sa att jag vet inte var jag hamnade någonstans ungefär. Jag vet inte om jag fixar det här. Men det gjorde jag till slut och lärde mig mycket av AHL-spelet också inledningsvis där.
Som till exempel?
Ja, men att spela på liten rink var ju en skillnad, och möta de här enormt stora backarna som fanns även där, och lära mig det fysiska spelet och försöka spela center igen och teka, bara en sån sak på proffsnivå som det ändå blir lite större skillnad mot, jag hade ju bara spelat center på junior och allsvensk nivå innan, så jag behövde en inkörningsport där, och de ville att jag skulle vara center som är min naturliga position, så jag lärde mig mycket där i ett bra lag med Todd McLellan som har Edmonton Oilers nu som coach.
Det var han?
Jättebra i efterhand. Jag tyckte inte alltid att det var så bra just då. Vi kom ju från Färjestad som ville ha pucken, när vi började om och vi höll i den, och där var det lite mer säkerhetsspel och Ja, men jag lärde mig väldigt mycket av han. Och fast han gjorde det på ett mycket bättre sätt än vad som var normen där. Det var mycket skrik och gorma coacher i AHL på den tiden. Men han brydde sig ändå om oss spelare och försökte se människan lite grann. Och sen kunde han leva ut och tala om för oss att det var inte okej vad vi höll på med ibland också. Men vi var ett bra lag och han är en enormt bra tränare. Så det var också nyttigt att få komma ner dit och spela. Sen var samma sak när vi första matchen vi spelade. Då undrade jag också vad jag hade kommit. För innan jag hade hunnit ut på isen så hade det varit tre rejäla slagsmål.
Slogs du någon gång?
Nej, inte bara jag en mot en heller. Utan jag hamnade med en av dem. De satte mig med en, jag ska inte säga slagskämpe, men en stor kille som skulle ta hand om mig. Det var liksom, det fattade jag också att han skulle ta hand om mig. Och han sa det själv att är det någon som bråkar med dig så säger du bara till. Typ. Så det var första matchen där också som det var en stor back som körde på mig. Och så helt plötsligt bara slog han över dem. Och sen accepterade man, det var ju bara att acceptera att jag åkte ju inte och slashade någon på vaderna där för att starta någonting direkt, utan man vet ju aldrig, jag hade ju ingen aning om vilka de här spelarna var, vem som var tuff och vem som inte var tuff, och jag såg inte ut att vara äldre än min ålder tror jag nu heller, även om det med det gråa i skägget blivit lite bättre, men på den tiden så såg jag väl mer ut som 18 än de 22 jag var, så det var väl ingen som tyckte att det där skulle vara tufft att utmana honom heller på kasta handskarna, så jag höll mig väl mest undan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi ska sammanfatta det här året då, som var väldigt bra för din del i AHL, eller hur?
Ja, alltså fram till december tror jag blev jag uppkallad, ja, till NHL.
Och där gjorde du 4 matcher den säsongen.
Precis.
Och du gjorde 1 mål.
Ja.
Så debuten vill jag ha reda på, målet och vem som var målvakt.
Det ska du få. Jag hade ett poängsnitt ungefär fram till att bli uppkallad till Minnesota där. Så det minns jag starkt idag när jag fick samtalet att jag skulle åka och möta upp laget i Detroit. Och du vet ju vilka som spelade i Detroit på den här tiden,
ja,
vilka som inte spelade i Detroit.
Ja, det var halva Sverige, ja.
Ja, det var ju Lidström och det var Zetterberg och det var Chris Chelios och det var Igor Larionov som jag tog min
Holmström
första
tekning. Där, ja.
Holmström, Shanahan. Vi såg morgonvärmningen där, så var det ju ungefär som att man satt och spelade tv-spel när man såg alla de där namnen. Koslov, Fedorov. Det var ett sjukt bra lag. Och
man hade vunnit Stanley Cup 97 och 98 och 02.
Ja, precis. Mm. Så det var inte vem som helst. Min första tekning mot Igor Larionov fick knappt tag i klubban och det bara small på en klockren förlust. Men första målet i karriären kom där.
Joe Louis Arena.
Joe Louis Arena. Blev matchavgörande målet också.
Var det Oskar som stod, eller var det?
Nej, det var det inte, utan det var Curtis Joseph.
Curtis Joseph, ja.
Som Kojo, åkte ut och skulle stoppa en puck bakom och den studsade in framför och jag slog in den på tennis. Och det här är lite, jag sa det till min fru när Joel Eriksson Ek gjorde sitt första mål för Minnesota. Då får man ju se det i telefon på Twitter, det första som hände. Men det är nog ingen som har sett det här målet direkt hemma i Sverige. Utan det var ju inte så då att man såg alla. Men jag slog in den på tennis och jag har sett bilderna i efterhand. Och det flinet som jag hade i båset där, det Då kunde inte livet bli bättre. Vi vann min premiärmatch mot Detroit och som var överlägset namnkunnigaste laget i NHL på bortaplan. Och jag tror till och med Minnesota ledde sin division då. Så då var livet värt att leva. Sen bröt jag handen i fjärde matchen och där var en lång konvalescens. Så det är väl lite så här tufft break att få, inte bara för brottets skull, utan då var jag ändå på gång och hade ett bra självförtroende och hade gjort en ganska bra start i NHL. Men sen var det bara att börja om igen i farmalaget.
Ja, och ni vann ju Calder Cup och AHL-mästare är du.
Ja, lång säsong var det. Ja. Det hem veckan innan midsommar. 13 juni tror jag var sista matchen.
Men så är det. Jag har suttit och kommenterat ställning kaffen på midsommarafton till och med. Så
att, och du kan tänka dig hur varmt det var just om i juni.
Ja, Dallas har jag gjort ställning kaffen om. Det är varmt. Och det är ju häftigt med att spela så länge. Det är ju det alla vill.
Ja, men absolut. Och det var häftigt slutspel att vara med om det är också på den nivån. Alla lag blir ju ganska bra då. Man laddar upp med de lagen som åker ur NHL, skickar ner sina bästa yngre spelare. Och vi hade finalserie mot Hamilton som var för både Montreal och Edmonton på den tiden. Så det var ett härligt intresse, i alla fall där uppe då. Skiftat i Houston också med Texas mått mätt. Vi spelar match 6 och match 7 där. Tror att det var sista finalen var 13:e och innan det så var det 2 dagar emellan, för det var cirkus i arenan. Så då satt vi där, vi förlorade match 6 och då vi ledde med 3-2, förlorade match 6 och vann match 7 sen, och där gjorde jag det matchavgörande målet också.
Sjunde avgörande match, va?
Sjunde avgörande match.
Final.
Johan Holmqvist vart mest värdefulla spelare, och jag minns vi bara satt efter och sa nu måste vi hem, vi måste hem. Orkat inte mer. Men det var en härlig upplevelse att vara med om, och tufft slutspel verkligen. Sen hade vi hört någonstans där om att de lagen som vinner, så var det en hög procent som gick upp och fick spela NHL året efter, men det var inte så många av som tog oss upp tyvärr.
Ja, men du gjorde 15 matcher året efteråt, 0-3-0. Och jag blir lite brydd när jag ser siffrorna. 5 plus 4, 9 poäng på 15 matcher.
Ja.
Varför fick du bara spela 15 matcher?
Minnesota gick parallellt med vårt Cold Cup-guld, ska man säga. Då gick de och slog ut Colorado i slutspelet och Vancouver, tror jag. De gick i alla fall långt i slutspelet med ett lag som inte borde gått så långt. Så de lät ju de killarna komma tillbaka med all rätt och spela året efter. Så det tog lång tid innan de hamnade i en sån position där de inte längre hade chans att nå slutspel, som de kallade upp folk från farmalaget med mig och några till. Så det var i slutet av säsongen. Det var tufft att inte få chansen, för vi trodde att vi skulle få det några stycken. Så det var lite dålig timing där också. Men den slutet, de sista 15 matcherna, det är klart det är lättare att spela när man inte har så mycket att förlora som lag, men där gjorde jag bra ifrån mig och kände att nu har jag nog fått in min lilla fot i dörren här. Sen blev det lockout.
Sen blev det lockout, ja. Och då var du tvungen att, då var det just den att spela hela det året då.
Ja.
Var inte nära att spela i Sverige då? Jag menar, Färjestad hade ju ett fint lag med Kjära och Gaborik och kompanen.
Nej, jag ville spela i Sverige, men de ville att ni som ska spela när säsongen börjar ska vara i Houston, sa de. Och det var inget snack. Och till slut så köpte jag det och AHL var en ganska bra liga, eller väldigt bra liga. Det var många, alla unga spelare som inte var lockoutade då, som hade spelat tillräckligt många NHL-matcher, var ju AHL då. Så trupperna varit bredare och konkurrensen hårdare. Men däremot så visste man ju inte när NHL skulle börja och om det skulle börja, och det blev en konstig säsong där. Samtidigt så längtar man ju lite grann hem till Sverige och allt det roliga som hände i Sverige. Det hade man ju också velat uppleva då. Så det var svårt med motivationen mitt på där, när man förstod att det inte skulle bli något att det inte skulle bli något NHL-spel. Det var ju någonstans vid nyår, vill jag minnas, som att man sa att nu var de överens. Och, Brent Burns som...
just det, som, du var ju med när han blev back. Ja. Vi tar den på en gång. Du var med när Brent Burns blev back.
Ja, men jag ska berätta den här historien om Brent Burns bara. Att det var ju sagt då att på någon NHL-PA-sida att det var klart, eller om det var någon nyhetssida, jag är inte säker på vilket, men han packade alltså hela sin bil då och var på väg upp till Minnesota och vände någonstans typ i vart det nu var vet jag inte, men det, han var klar att nu skulle vi börja. Så han är en härlig personlighet som går mycket på instinkt, och han tror på det han hör. Så det var lite roligt så här efterhand. Men jag var med när han blev back, och det var under de här 15 matcherna säsongen innan då, så mötte vi också Detroit borta, och det var mycket skador på backsidan. Så Jacques Lemaire då slängde in honom på backen på prov några matcher. Han var hur bra som helst hela matchen alltså. Och från det så, då var han ju back. Då blev han back och spelade en match till och en match till, och gjorde det så bra då de här sista matcherna på säsongen. Så året efter i Houston, då skulle han ju lära sig att spela back, och hade ett jättetufft år som back i AHL då. Men det har ju med facit i hand blivit oerhört bra för hans karriär, och har ju ett oefterhärmligt spelsätt och personlighet också. Så häftigt att se hur pass jäkla bra han har blivit. För det var inte helt glasklart heller under framförallt den AHL-säsongen, när han kämpade lite grann med att hitta sin position.
Ja, det var 04-05, det var lockout. Du var i AHL, inte i Sverige, men det var det 05-06. Då var du i Färjestad igen.
Ja, då åkte jag på träningslägret med förhoppningen, och då när det var klart att de här 15 matcherna skulle ge mig i alla fall chansen att spela med U-laget, och det var de indikationerna jag fick. Så jag kom väl dit med lite, jag ska inte säga fel inställning, men fel förhoppningar kanske. Och jag tror att de testade mig lite grann tidigt där och tog in mig och sa att vi kommer skicka dig till Houston, vad vill du göra? Och då sa jag, men jag skulle ju liksom, vad händer här? Då åker jag hem. Och ja, jag tror att de testade mig då och ville se. Jag skulle väl förmodligen ha bitit ihop någon match där och om jag skulle haft chansen att slå mig in då. För jag är ju inte en sån spelare som man bygger ett NHL-lag på i framtiden, förstod jag också. Men däremot om jag hade fått in foten där, så tror jag att jag hade kunnat haft en bättre NHL-karriär än vad jag hade haft. Men å andra sidan, jag tog de besluten med de förutsättningarna jag hade, och Håkan och Färjestad tog emot mig med öppna armar, och jag kände att jag ville inte tillbaka till...
Förlorade du inte ekonomiskt då?
Nej, det var väl en sån uppgörelse innan där att jag skulle få åka hem om jag inte tog plats det fjärde året då. För det hade varit 3 år nere i Houston och kände att jag hade inte något mer, och Todd McLellan, coachen, hade lämnat för Detroit
och
jag hade ingen större lust att åka ner dit, så jag vände hemåt och kände att jag behövde tryggheten och få komma hem. Och åkte hem när allt hade löst sig, landade på flygplatsen på morgonen, åkte hem, droppade av väskan, satte mig på bussen och åkte till Mora och spelade seriepremiär.
Ja, det gick ju bra det året, blev svensk mästare igen.
Ja, fast det var en kämpig säsong. Vi hade ett namnkunnigt lag, men det var inte klockrent spel under seriens gång, och Leif Strömberg fick lämna för Per-Erik Jonssons förmån under ganska uppmärksammade former, och där någonstans vände Färjestads säsong. Och Perra med sin personlighet fick ju alla spelare att ta lite mer ansvar, och de främsta med Jörgen Jönsson och Peter Nordström i spetsen, de växte ju allt mer i slutspelet.
Jönsson-ligan.
Ja, det blev en av mina höjdpunkter i karriären, med framförallt HV-semifinalen där när vi vände och avgjorde med 7 sekunder kvar i match 7. Det är ju en sån där grej som jag är glad av att jag har fått vara med om i karriären, såklart, för att det manuset kan man ju inte skriva bättre än vad det blev.
SM-guld med 06-07, då vill du ut igen uppenbarligen, för då styrde du kosan till Schweiz, till, ja, och då, Lugano.
Men det är också en liten sanning med modifikation, för jag ville faktiskt inte ut igen. Jag ville vara kvar i Färjestad. Men det hade ju varit en strulig säsong, som jag sa. När jag kom hem så skrev jag ett ettårskontrakt för att lösa det här. Du får komma hem och så får vi se vart det bär lite grann. Men det var ju ingen bra säsong då, under stora delar, och någonstans där vid jul där man skulle bygga nästa års lag. Då förstår jag att de tittar på att bygga lite nytt. Och Man skrev kontrakt med Esa Pirnes från LA Kings, måste man ha gjort tidigt då. Mm. Och Andreas Johansson kom hem, och samtidigt så satt många av de här i generationen 70-tal då på långa dyra kontrakt hemma. Så dels fanns det väl ingen riktig roll där Rickard Wallin passade in i Färjestad. Vart skulle jag spela när alla andra skulle få plats som kom in? Man kunde inte sätta mig i en roll. Eller, vi kom överens om helt enkelt att det finns ingen riktigt bra plats och det finns ingen ekonomiskt utrymme. Och jag var skitbesviken, men återigen där att Håkan var rak och det var inga egentligen hard feelings sådär. Mer än att jag var besviken på att det inte fanns någon plats för mig. Och gick ganska länge på sommaren och letade efter ett lag som jag skulle spela i. Det fanns några lösa förfrågningar från andra lag, men jag ville inte spela något annat lag då.
Hade du rotat så mycket i Färjestad då?
Ja, det var fortfarande mitt lag. Och på sommaren där så dök Lugano upp och Ville Peltonen och Petri Nummelin, som hade burit dem under många år, blev båda NHL-proffs, och det öppnade upp en plats för mig sent.
Hur såg du ut i Lugano då?
De hade precis vunnit också året innan, och jag fick komma in som importer. Det är ju ganska stor press och man får spela mycket, och jag fick spela med Jukka Hentunen, finländska spelaren där som hade också varit i Schweiz i några år, och vi hittade en grym kemi tillsammans. Han var tuff, liten, hårdskjutande teknisk spelare som ibland hittar man sådana här som man bara förstår varandra på isen, och det har varit en otroligt rolig säsong och en nyttig säsong för mig också, för att då fick jag ta mera ansvar. I Färjestad så var jag ju inte den som tog mest plats. Det växte väl lite grann i slutspelet in där, att jag ändå tog mera plats i omklädningsrummet och började känna mig mer bekväm sådär. Annars har man ju mest åkt med alla de äldre spelarna. Mm. Och här var det alla ögon på mig lite grann som den som skulle vara med och leda laget och producera och vara första center. Och svarade upp bra på det och hade en riktigt, riktigt bra säsong.
Vem hade ni som coach då? Ni i Schweiz?
Ivano Zanatta heter han. Eller en kanadensisk, italiensk kanadensare. Kanske inte den bästa tränare jag haft sådär rent hockeymässigt, men en riktigt bra människa också som drev på och lät mig spela mycket. Och ja, vi hade ett riktigt bra år, förutom att vi åkte ut i kvartsfinalen mot Klåten. Det var väl det som var
i sex matcher.
Ja. Det var en missräkning helt klart, så var det.
Men du gjorde 45 poäng på
Nej, 49, men det står 45 här.
49 poäng till och med på 44 matcher.
Ja.
Och sen har du 87 utvisningsminuter.
Ja, det lärde jag mig, att domarstandarden i Sverige är jäkligt bra, om man jämför med Schweiz. Vi var inte helt överens alla gånger, och statistiken i Schweiz är inte lika nogräknad som den är hemma. Och nu vet jag, nu har det säkert blivit bättre, men det var inte lika professionellt hur allt sköttes i Schweiz som i Sverige. Från att man tog med sig damasker och matchtröja själv i trunken, vilket gjorde att någon skulle potentiellt kunna glömma det jämfört med i Sverige. Så ja, domarstandarden var något lägre och statistiken var inte riktigt perfekt skött alla gånger.
Men men de där 49 poängen måste ju i alla fall ha övertygat Håkan Lobo och kompani i Färjestad att det var dags att ta hem Rickard Wallin igen.
Ja, det blev väl så.
Ja. En säsong i Schweiz.
Jag var väl från början, kändes jättebra att spela Schweiz, och fram till jul där så trodde jag nog att jag skulle vilja förlänga kontraktet och stanna kvar. Jag trivdes bra och hittade ju en jättebra kedja att spela i där med Hentunen och Sandy Genén, en schweizare som spelar många landskamper, och vi hade en riktigt bra kedja där. Så jag trivdes otroligt bra och trodde att jag skulle få förlängt där, och vi började väl fråga lite grann, men det var ganska stökigt i klubben där. Det hade varit många som hade fått lämna sina poster för skattetvister, och de ville vänta, och sen ringde Färjestad, och när de ringde så kände jag jag vill åka hem. Så då bestämde jag mig, och jag sa ingenting till dem där nere. Efter säsongen sa de, skriv inte på någonting, vi väntar, men då åkte jag hem och så skrev jag på för Färjestad, och det kändes helt rätt att få komma hem igen.
Och då spelade du i Färjestad, och vår assisterande lagkapten den säsongen, gjorde 40 poäng på 55 matcher. Och sedan 08 var det då, 07-08 du var tillbaka hem, och så 08-09 då blir du lagkapten i Färjestad.
Under säsongen.
Då efterträder du Jörgen Jönsson, var det inte så?
Jo, Jörgen fick ju problem med skador under året där, och faktiskt även delvis under säsongen innan där så klev han av under en längre tid, och då avslutade jag den säsongen också som lagkapten med set på tröjan i alla fall, fast när Jörgen var med så var det ju ändå han som var den riktiga lagkaptenen, kan man säga. Så det var, vi var ett bra tandem, och det var att flytta lite fokus på honom som hade problem med skador i båda fallen. Blev mer tydligt eftersom ett tag där var Jörgen inne på att avsluta sin karriär helt under hans sista säsong. Mm. Men han kom ju lyckligtvis tillbaka och hittade ju formen på ett fantastiskt sätt i slutspelet. Det var häftigt.
Säsongen 08-09, din första säsong som lagkapten, så blir du svensk mästare igen då för tredje gången. Och med Marcus Johansson i laget, så vi ska kommentera idag.
Ja, bara en sån sak. Ja,
ja.
Han gjorde ett riktigt, riktigt pickt inhopp på försäsongen och blev kvar hela året. Tyvärr fick han inte spela sista finalen. Han blev knockad i match 5 eller vad det var i Jönköping av Per Gustafsson. Men det hoppas vi att han inte blir ikväll.
Och det innebar att du fick ögonen på dig. Du gjorde återigen en bra poängmässig säsong som lagkapten. 18 mål, 45 poäng i grundserien. Och då var det dags att åka över igen till Toronto Maple Leafs. Klassiska Toronto Maple Leafs. Hur såg förarbetet ut, så att säga, till den flytten?
Ja, du. Jag trodde ju att liksom skeppet hade seglat. Jag gick väl inte hoppades, men jag skrev ett nytt långt kontrakt med Färjestad under året där. Och det som egentligen var grejen med det var att jag ville ha en NHL-klausul, att jag skulle få åka till NHL om jag fick erbjudandet. Och jag trodde ju inte att det skulle hända, men jag ville ändå ha, ifall jag får ett erbjudande någon gång, så kände jag att det, just eftersom det slutade som det gjorde, att jag gärna skulle vilja komma tillbaka och prova igen. Men jag var 29 år då, så trodde jag att det här skeppet hade seglat. Så helt plötsligt fick jag veta att Toronto var intresserade, och Brian Burke som var deras general manager var för USA på VM också. Ron Wilson, coachen, coachade USA. Så de måste ha sett mitt namn där, och samtidigt så jagar de ju Jonas Gustafsson också, målvakten. Så jag vet inte, jag var inte med som någon slags lockbete för honom, men de tittar väl mycket på honom och väljer att se det, och hoppas att de såg mig också där och gav mig chansen att komma över. Och jag kände ju direkt att fan, det här blir inte lätt att säga till Färjestad, men jag kan ju inte säga nej. Då hade jag suttit här idag och ångrat mig om jag inte hade tagit chansen att få se de här grejerna och få uppleva det här. Och jag tyckte att den säsongen var egentligen min bästa spelmässigt. Jag kände mig så bra och så stark som jag egentligen har varit under min karriär någon gång. Så det var fel läge, men det var rätt läge, och jag tog det, och det är jag glad för. Sen blev det en tuff resa när jag väl kom över. Men jag
har ändå... tufft, det har varit tufft i Toronto nästan sen 67, höll jag på att säga. Men, ja. Men det är enorma förväntningar. Vi var ju här och gjorde World Cup, så att du kunde ju guida oss lite grann. Men det är ju en alldeles speciell hockeyatmosfär i Toronto. Ja. Och
Maple Leafs. Den tog mig också.
Ja. Berätta, hur var det att verka i den stan som hockeyspelare?
Alltså, bara och se vilken uppmärksamhet det är runt en träning och runt ett träningsläger och alla tv-kanaler och där. Det tär på en all uppmärksamhet som spelare också, fast de sa till oss direkt att de behöver inte läsa tidningar och kolla tv, liksom, det är ingen idé. Och det tyckte jag som kom från Sverige, att det var rätt kul med media och kul med uppmärksamheten, men det slutade med ganska snabbt. Och sen fick vi hade ett positiv trend i träningsmatcherna, och det var en ganska positiv anda inför premiären där vi mötte Montreal hemma, och som jag minns det var klart bättre och fick 2-2.
Hur var det? Montreal, Toronto, Montreal.
Ja, häftigt.
Du kan inte komma mycket längre än en sån match.
Nej, det var ju riktigt bra liksom. Och jag tyckte det gick bra för mig själv i träningsmatcherna också, och de första 5-6-7 matcherna också spelmässigt för mig är jättenöjd med.
Hur såg laget ut, och vem var coach och vilka var liksom huvudfigurerna i laget i Toronto då säsongen? Vi pratade alltså säsongen 9-10.
Vi hade Vesa Toskala i mål, och Jonas Gustafsson då var ju tänkt att vara backup. Han fick en hjärtproblem under träningsläget, och så han började inte säsongen på isen tyvärr. Men ja, vi hade ju tradat till oss Phil Kessel som skulle bli den stora stjärnan, men han var skadad inledningsvis. Vi hade Thomas Kabele som hade varit under en lång tid i klubben från start, och Matt Stajan, Jason Blake. Det var lite ett helt okej lagbygge, men
och coach var
Ron Wilson.
Ron Wilson, och han var väl ganska arrogant, var han inte det?
Vi hade ingen jättebra dialog under säsongen. Det hade vi.
Kalle har berättat om honom, han var i Washington också.
Ja, precis. Nej, men vi började förlora de 7 första matcherna, och när man började flytta runt, jag hade en bra position i tredje kedjan från start och fick spela, varit inflyttad i center och tyckte att spelmässigt så stämde det ganska bra och gjorde ett par assist under de här första 7 matcherna. Och sen började man byta runt i laget och vi började vinna, och mitt självförtroende gick ner. Jag hamnade i en kedja där man fick spela med dem som inte var lika intresserade av att vara pucken. Så ja, det var samma sak där gick självförtroendet ner snabbt, och tyckte ändå att när man summerar säsongen, visst, 2 mål är ju patetiskt dåligt.
Men, 60 matcher?
Ja, jag gjorde 60 matcher. Jag skulle ha gjort fler mål, helt klart. Men med tanke på förutsättningarna så kände jag ändå att jag kan matcha de här spelarna i ligan. Inte var bäst, men jag kan spela under rätt förutsättningar. Och tyckte ändå att... jag ska inte säga att jag är stolt över min insats, men jag är stolt över hur jag hanterar de förutsättningarna.
Det blev en säsong i Toronto, sen hem till Färjestad igen, och då tog du tillbaks kaptens set på bröstet direkt. Hur var det? Var det inget snack att du kände, nej, det här håller jag inte på med, jag vill inte hålla på och jaga puck bara, eller bara förstöra, utan jag vill spela ishockey, eller hur funderade du?
Nej, jag väntade faktiskt. De sa inte till mig direkt att tack för att du kom, vi vill inte förlänga, utan de ville vänta. Sa de, och det köper jag ju, att en 30-åring som trots allt har visat att han kan lira, men inte kanske bidra till att laget blir väsentligt mycket bättre, att det inte är den man signar upp först. Färjestad låg på och ville att jag skulle komma hem, Christian Berglund hade flyttat hem, Jonas Frögren och Pelle Prestberg och några till ville göra nysatsningar och bygga en ny stomme, och jag ville ändå vänta och se om det kanske möjligtvis, men sen till slut så, nej, jag vill inte vara sista valet där heller, så då skrev jag på för Färjestad, och det hade nog aldrig kommit någon erbjudande ändå, så det blev helt rätt och kul att få försöka bilda en ny stomme då, eftersom det året jag lämnade för Toronto så hade ju Jörgen slutat och Peter Nordström och Thomas Rodin, och det fanns ett glapp där åldersmässigt, och man siktar på att försöka bygga en ny stomme och ge oss i min generation, 80-talisterna, chansen att bygga vårt eget lag, och vi fick ihop ett riktigt, riktigt bra lag.
Vi blev svenska mästare.
Ja, det är också.
Ja, det är ju hela poängen. Ja, vi var ju bäst poängen. I Sverige.
Mm. Ja. Nej, men vi lyckades vinna. Vi fick ihop ett bra lag. Vi hade ett bra spel på slutet där vi, jag ska inte säga att vi var oslagbara, det var vi inte, men det var bra lag med Mattias Sjögren spelade i fjärde kedjan till exempel, och Emil Kåberg och Pelle Prestberg som fjärde kedja. Det säger ju allt om att det är ett ganska bra hockeylag. Fantastiska backar med Jonas Brodin och Oskar Klevbom som sjunde, åttonde back där och knackar på dörren. Så det är ett jättehärligt minne också, att vi kunde vinna utan de liksom våra läromästare. Så det var en riktigt rolig säsong, minus att jag bröt nyckelbenet mitt i.
Men du gjorde också ett VM. Du hade gjort VM tidigare, men nu var ni med i så långt fram som till final. Jag var där, ja. Rickard, jag kommenterade matchen.
Ja,
ni leder! Ja. Jag säger ni nu, vi säger vi när vi vinner. Nej, det här med Sverige, Tre Kronor, ni leder med 1-0.
Ja. Tappar in 1-1
i Bratislava.
Tappar in 1-1 i sista bytet.
Ja. Och sen vet ditt husan vad som hände. Vet ni det?
Nej, det tror inte det är någon som är. Viktor Fast som stod i mål hade ju varit formidabel under hela turneringen. Vi förlorade alltså öppningsmatchen mot Norge på straffar, vilket man får höra dagligen om man har norska lagkamrater som jag har haft de sista åren i Färjestad. Men efter det så var det nederlagstippade laget som inte var så namnkunnigt. Vi hade ju överträffat oss själva och tagit oss fram till en position där vi hade VM-guldet, inte i en liten ask, men vi hade en styrning i ribban till 2-0 och spelade riktigt bra. Hade vi fått med oss den där 1-0-ledningen in, då tror jag att vi hade vunnit. Det tror jag. Så kändes det. Men sen när de fick 1-1 där fick de vind i seglen, gjorde 2-1 och 3-1 relativt enkelt. Och sen var det ju liksom paniken total.
Ja.
Och om det hade blivit 3-1 eller 6-1, det skiter man ju fullständigt i. Men
hur levde du sist ändå?
Ja, precis. Och det är ju en av de tyngsta förlusterna i karriären, helt klart. Att man är så nära, men ändå så långt bort.
Och sen så spelade du vidare. Vi har varit inne på du är kapten hela vägen fram. Vi var inne på den här jobbiga säsongen då, 13-14. Ända fram då till avslutet säsongen 15-16. Och du är ju, även fast du är från Västerås, så är du är ju liksom en stor Karlstad-profil.
Ja.
Men värmländskan den lyser med sin frånvaro.
Men ja, inte västmanländskan också.
Ja, men du är född i Stockholm nu. Ja. Men du kan, det vet du, när vi sitter på kvällarna och pratar, så då kan du är bra på att imitera dina lagkamrater. Vi behöver inte göra det nu, men du är bra på det.
Beroende på vem jag pratar med, så blir det allt lite värmländska ibland, så man anpassar sig. Och mina barn kommer ju prata värmländska, så, och min fru är från Hammarö, som hon säger.
Ja. Fru Louisa, ja.
Fru Louisa.
Ja, hur träffar du henne då?
Vi har faktiskt känt varandra under väldigt många år. Jag tror vi träffades nog redan början av 2000-talet där. Och sen har vi hållit kontakten och först blev vi goda vänner. Och sen har våra respektive jobbkarriärer gjort att vi liksom inte...
Ja, vad jobbar hon nu?
Hon jobbar för Hennes & Mauritz.
Mm-hmm.
Och har fått, jag ska inte säga offra, men hon flyttar hem till Karlstad när vi skaffar barn då, för hon jobbar på huvudkontoret här uppe.
Kunde inte jobba? Hennes & Mauritz finns väl i Toronto? Och...
Ja, precis. Men det var lite för sent. Nej, det har blivit också bra att vi hittade varandra till slut efter ganska lång tid, och det blev väldigt bra också att vi har fått göra våra karriärer på vårt håll. Så just nu så är det ju fullt fokus på familjen, och det känns bra.
2 barn och en son som är 5 år.
Yes.
Som pappa satsar stenhårt på, för du visade mig nämligen igår ett foto att du har gjort precis som Wayne Gretzkys pappa Walter Gretzky. Du har gjort en egen liten rink på baksidan av huset, berätta.
Ja, jag hittade den här möjligheten att spola upp en egen rink i trädgården på internet från ett företag som säljer såna här lösningar, och jag vet inte om man får göra reklam i podden.
Ja, du får göra mycket reklam du vill.
Hockeypractice.se har hjälpt mig med den här rinken, och det var en lagom lösning att försöka göra något kul i trädgården även vintertid då för min grabb. Jag är själv, som jag sa i början här, uppväxt med att åka skridsko på uppspolade tennisplaner hemma, och där någonstans följer jag ju jag blev förälskad i skridskoåkning och hockey. Och sen är det inte meningen att jag ska träna min son till att gå precis som jag, men att ge honom förutsättningarna att kunna åka skridskor så här utan att behöva passa allmänhetens åkningstider. Han vill verkligen lära sig, han älskar att åka skridskor helt plötsligt, och jag har sagt tidigare, jag tänker inte liksom slänga ut honom för att han ska lära sig, men han får tjata på det, och det gör han verkligen nu. Och det har varit en vecka där det var kallgrader och is på den, och bara se honom åka runt där och säga pappa du kan gå in, jag kan köra själv.
Ja.
Det var värt allting så här, och bara, sen om man älskar det om 1 år eller 10 år, det är inte intressant, men bara genom chansen att uppleva det jag upplevde som barn, det kändes viktigt.
Magnus Carlberg hörde jag en intervju på SVT häromdagen. Så att jag vet inte om jag vill att mina barn ska spela ishockey. Han har på en hjärnskakning och lider uppenbarligen jättemycket utav det. Hur ser du på skador? Du har haft nyckelben, och det har varit lite frakturer här och där, men du har klarat det från hjärnskakningar.
Ja, ingen dokumenterad i alla fall, men när man tittar tillbaka så är det väl några smällar man har fått så där som hände tidigare i karriären där man troligtvis kanske skulle ha vilat. Men ingen så där som jag lider av. Nej. Och inget som jag har lidit av matchen efter heller, utan det, men det tar ju en när man har sett såna lagkamrater som Sandy Lindström till exempel, som fick avsluta sin karriär, och se hur man kan ju inte se hur dåligt de mår, men ändå se att de är så tagna av det, och höra deras historier, och när man hör en sån glad, positiv kille som Magnus Carlberg alltid har varit säga så om sporten som både han och jag och så många andra har älskat, det gör ju lite ont.
Ja, han vet inte om han vill att hans barn ska hålla på med ishockey.
Nej, jag läste om en annan kille som heter Mark Savard som spelar i Boston, som...
Just det.
Som sa att hans son spelar visserligen hockey, men han skulle aldrig säga till dem att, eller råda dem att spela hockey, sa han, eller något. Och man förstår ju det. Man utgår ju alltid från sig själv när man pratar om alla situationer egentligen. Och, men jag har inte känt mig rädd för att bli skadad någon gång mer än att jag var rädd för att missa matcher och inte få göra det jag älskar. Men
var aldrig rädd på isen att kasta framför en puck. Ja, men vi såg ju häromdagen.
Jo, det är väl klart
att man fick puck i ansiktet 36 dygn och sådär. Det händer ju.
Det är klart att man vill ju inte ha pucken i käften liksom, eller att man inser att...
Du tänker inte på det på plan?
Nej, det händer ju mer naturligt. Att ibland så ryggar man ju tillbaka för att man inser att här blir man överkörd. Och, det är lite överlevnad också. Man kan ju inte... Tyvärr som det har blivit i, tycker jag, framförallt svensk hockey ibland, att man ställer sig i sådana positioner där och så räknar man med att man inte ska bli tacklad. Så inte våran generation uppväxt, utan då ska man väl försöka komma på att inte sätta sig i sådana situationer så mycket som möjligt. Och det tror jag faktiskt var bra i viss synpunkt också, att man ibland blev överkörd i unga år, som man lärde sig att ja, men så där kanske jag inte ska ställa mig, för då smäller det. Så det där är en jättesvår balansgång, och jag har inget riktigt bra svar på hur man ska komma till rätta med det. Men hjärnskakningarna är ju helt klart hockeyns värsta problem. För visst, knäskador och ryggproblem som jag har haft i all ära, men när man ska må dåligt hela dagarna för att man har spelat hockey, det är ju inget bra.
Håkan Loob sa att Rickard Wallin, det blir min efterträdare, sa ni, om det var, jag vet inte vilken av Värmlands tidningar det var.
Ja,
då säger du det ser han bara, fan ska vara snäll, säger du då. Nu måste vi ligga någon sanning i det, annars skulle vi inte Håkan Loob sagt det, denna hedersman.
Nej, alltså jag vet inte hur frågan är ställd riktigt, men det är klart att Håkan ser väl slutet på sin karriär, och jag tror att han nämnde mitt namn i tänkbara efterträdare då, så någonting positivt i mitt sätt att vara har han väl sett i alla fall, så det tackar jag för att de tänker på mig på det sättet. Sen är ju steget ganska långt till att veta vad man duger till som utanför rinken.
Och nu rullar det media till exempel.
Precis, och det uppskattar jag väldigt mycket, att få följa hockey utan att vara så resultatfixerad som man har varit under hela sin karriär, och humöret går upp och ner ut efter hur sista matchen har gått. Hur mycket man än lär sig om sig själv och lär sig att leva med det, så blir det en belastning, och det är rätt så skönt direkt efter karriären i alla fall att inte kliva in i ett bås eller ett lag och fortsätta ha det här just resultatstyrda vardagen. Det är väl det jag tänker, men sen kommer det säkert krypa på tävlingsjävelen lite grann.
Men du har slutat nu då? Det är ingen comeback som kan dyka upp här om det...
Jag spelade i squash med Niklas Gide i Toronto där och fick stryk med 11-1,
ja, men det är squash,
11-0, och hade ont i flera veckor efteråt. Så, nej, jag har inte tränat mycket alls, utan jag har haft... Jag vet inte hur man tränar när man inte är... har ett mål att sträva efter, så jag försöker fortfarande hitta en vardag där jag inte ska vara elitidrottsman, för det är jag faktiskt inte längre fysiskt sett. Man tappar det där fort, och i takt med att motivationen försvann där när jag kände att jag inte skulle få vara kvar i Färjestad, så försökte jag gå till gymmet några gånger och träna.
191 cm, 88 kilo. Du ser ut att hålla matchvikten bra, men det borde det vara, för det var ju nyligen du slutade. Men...
ja, jag har tappat några kilon sedan dess, så det är väl mer runt 85 nu. Ja. Jag var uppe vid runt 90 som den perfekta matchvikten jag hade. Men det rann av ganska fort på mig. Jag har fått tillbaka lite grann igen. Men det är mycket som ändras när man slutar. Både den här anspänningen som man har för matcherna och förberedelserna med kroppen. Och det gör lite ont på vissa ställen som det inte gjorde ont på innan, när man haft muskler som skyddat. Jag har varit på is och kört lite träning för yngre killar som förra veckan. Och då försökte jag skjuta ett backhandskott, och det kändes som den här plattan som jag inopererade på nyckelbenen skulle hoppa ut. Så det är mycket som mycket små skavanker som känns av så här. Så man får vara noga och hålla efter det. Men någon comeback, det kommer inte bli, det kan jag lova.
Det är familjen. Jag frågar alltid alla som kommer från Färjestad, för det är ju känt i familjen, ja. Färjestad-familjen. Vad är familjen, Färjestad-familjen för dig? Glennert-familjen är papper till ursprunget då, men vad skulle vi säga, familjen? För det är ju vedertag till svensk ishockey.
Ja, det har ju blivit det, och ett tag så spelade vi ju, vi säger fortfarande om Färjestad, du ser bara det.
Ja, du ser det.
Nej, men att man känner sig delaktig i i klubben där och blir omhändertagen, och det är väl ett sätt att, för mig är det ett sätt att vara. Det är en kombination av höga krav och trivsel för mig. Sen om det är någon som är pappa eller bestämmer, så det är inte så, för mig är det inte hierarkiskt heller. Sen tror jag Färjestad hakar på det där lite grann, att folk kallar det familjen lite hånfullt och gjorde det till något positivt. Det kan jag tycka, det har varit lite fjantigt också. Vi kan väl säga det, att det var som en familj. Det säger man ju ofta om ett lag, och laget är ens familj.
Ja, men man säger någon som nej, men han tillhör inte riktigt familjen.
Nej, alltså, men det har blivit ett sätt att förklara, tror jag, hur klubben har styrts och skötts, och hur laget har varit framgångsrikt. Att det är både något positivt och något negativt när folk utifrån säger det.
Men du är en kulturbärare. Alltså, du har ju tagit över efter Jörgen Jönsson och kompani. Och jag förstår, så är det viktigt. Det är viktigt i alla klubbar, men speciellt viktigt i Färjestad, att vi är kulturbärare. Och själv sagt att jag fick ta över och föra arvet vidare.
Ja, barn gör inte som du säger utan som du gör, och har hört någonstans. Så det ligger något i det, att vi lärde oss utav de som var innan oss, med Jörgen och Mattias Johansson, Greger Artursson, Claes Eriksson, Thomas Rodin, som var inte bara bra hockeyspelare utan drivna hockeyspelare och bra människor, och hade ett visst sätt och en viss jargong som funkade väldigt bra i Karlstad och gjorde att det var lätt att suga in de nya killarna och få alla att känna sig välkomna och göra allt för laget och bidra och trivas och allt det där. Så det var inga hemligheter, utan mer ett sätt att vara, och ju längre man får folk att stanna kvar som man ändå tycker har liknande värderingar, desto lättare blir det att bli ett team och acceptera alla de här upp- och nedgångarna som blir under en säsong. Och det är svårare och svårare att hitta de här spelarna som stannar och inte bara som spelar.
Är det en annan mentalitet nu jämfört på 80-talister? Du är i början av 80, du var nästan på skarven där, men är det en annan mentalitet på 80 och 90? Och hur skulle du beskriva skillnaden?
Det är en annan mentalitet, och det är en stor annan mentalitet också för de som kom upp innan, som hade 60-talisterna som sina arvtagare till dem då. I Färjestad då, så var det ju Rundqvist, Lob och Tommy Samuelsson som var innan den generationen som jag tidigare nämnde då. Och så har det väl funkat på många ställen då, att det var många som var flera år på samma ställe. Det var inte så vanligt att man bytte klubbar, och det har ju blivit mer vanligt, inte bara i hockey utan i fotboll och allting, att det har blivit lättare. Och den nya generationen, kan jag tycka då, med 90-talister och även smyga in på 00-talet här snart, att funkar det inte direkt så letar man sig vidare, och det är väl på gott och ont, kan jag tycka, att ibland är det bra att ha lite tålamod och inte bara jaga runt. För till slut har du gått igenom en 3-4 klubbar och inte har funkat, och då kanske det var bäst på första stället till slut ändå. Men det är inte bara spelarna som väljer det här, utan det är även klubbarna, att du är snabbt utbytbar, och funkar det inte då kan du liksom få foten numera. Så var det inte heller förut, utan då var det mer, det är inte bara spelarnas fel.
Och det är inte spelarnas marknad på samma sätt nu som det var ett tag, i min känsla.
Det kan nog också stämma att det har blivit tuffare att få de här långa kontrakten också, och få det förtroendet att bygga upp någonting under lång tid.
542 matcher för Färjestad, 4 SM-guld, 109 A-landskamper, 79 matcher i NHL, en karriär som officiellt tog slut den 27 april 2016. Rickard Wallin, den bästa du spelat med, vem är det?
Den är lite svår att svara på.
Du får ta några stycken.
Nej, men jag har några som jag vill nämna. Jag brukar alltid säga att det är Jörgen Jönsson, och det står jag för, att det är den bästa som jag spelat med under lång tid. Men sen har man ju varit i landslaget och haft Niklas Bäckström och Henrik Lundqvist under kort period som lagkamrater. Marianne Gaborik i Minnesota var ruskigt bra de åren som jag var där, och då svarade jag alltid att det var han. Phil Kessel i Toronto var också otroligt bra, men inte kanske på den toppnivån då i NHL. Och Mikko Koivu spelade jag med under en period i Houston också. Han var inte så bra som han är nu, men han har ju blivit bra. Så frågan är ju lite svår att svara på, just eftersom det tar ju för mig i alla fall.
Vi säger Jörgen Jönsson då.
För mig tar det att man är det spelaren som jag spelar med just då, eller hur han blev. Du förstår vad jag menar. Men Jörgen Jönsson är svar gott nog. Kenny Jönsson är också grym i de landskamperna som vi fick göra ihop. Så bröderna Jönsson svarar jag.
Den bästa du spelat emot, du var inne på, du är en tekare, du var inne på en tekning mot Larionov där, smack. Är den bästa du spelat emot som du känner?
Sidney Crosby. Ja, svårast att spela emot.
På vilket sätt då?
Den intensiteten, den farten, balansen, allt som man ser, inte bara på tv, men min kedja fick spela mot honom några gånger med Toronto där, och han har sån, han har en sen som han spelar ett annat tempo än alla andra, och just med den inlevelsen också gör att det var tufft, och han gör det ju mot alla han spelar emot egentligen, så jag svarar nog Sidney Crosby.
Den bästa tränare du har haft, eller den som har betytt mest för dig? Du har haft Bengt Åker, du har haft Harald Lyckner, du har haft Perra Jonsson, du har haft Mac Lellen, och du har haft Jacques Lemaire. Du har ju lite att välja ibland.
Ja, Harald är väl den som, Lyckner är väl den som har betytt mest för min karriär egentligen. Men den bästa tränaren är också jättesvår. Det låter som en politiker här, hör jag.
Ja, ja, ja. Det är okej, det också.
Men det är inte en som sticker ut så där jättemycket över alla andra. Jag uppskattade Bengans sätt att ge förtroende och lära ut och hitta lösningar också. Tommy Samuelsson har betytt mycket för min karriär och gett mig stort förtroende. Och Todd McLellan, som sagt, han gav mig otroligt mycket som jag kom på i efterhand. Att det här har jag lärt mig utav honom. Och det är väl de som har betytt allra mest. Och Perra Jonssons sätt att leda ett lag. Det är inte kanske så mycket hockeymässigt där, utan mer gruppsammanhållning eller gruppdynamik och sånt där. Om man plockar upp från de allra flesta tränare jag haft, det är inte så många som jag kan säga att jag inte har lärt mig något av faktiskt under karriären. Och det är väl det som är häftigt med sport, att man tar det bästa från många håll och försöker göra sitt eget.
Är du sugen på att bli tränare?
Både och. Det fanns en period där jag trodde att jag absolut ville bli tränare, och jag tror fortfarande att jag har lite idéer. Sen vet jag inte om jag har...
Vet du att du måste flytta? Det vet man ju som tränare.
Precis, det är det drivet jag menar. Och offra allting och flytta runt och leva med den pressen igen. Det skulle vara väldigt kul, men just med familjesituationen också, så är jag inte säker på att det är i nuläget i alla fall inget som jag är beredd att offra allt för.
En sak måste vi ta upp också. Det var den 24 oktober 2001 i Gavlerinken. 6 poäng i samma match mot Brynäs.
Stolpskott från 7, lite kallt. Sista bytet, och det tangerat klubbrekordet.
Ja.
Ja, men det Brynäs hade kort om folk, vet jag. Och allt liksom bara föll rätt också. Jag hade 7 poäng innan den matchen och 6 poäng under matchen. Så det är väl karriärens bästa SHL-match i alla fall.
Vad tror du att du gör? Vad gör Rickard Wallin om 5 år, tror du?
Jag vet inte. Jag önskar att jag håller på med
hockey. Är du inne i en sån här period när du liksom sonderar terrängen?
Ja. Jag sa, när jag tog beslutet här, så sa jag till min fru och till alla som jag diskuterar med också, att under det här året, så jag hade lite förfrågningar från lag och hoppa på, men jag känner att jag vill inte vara i ett lag nu och känna att jag ska köpa in till det här till 100% och stötta liksom allt som gör att man ska vinna, som jag har levt så länge. Utan jag vill se lite grann vad som finns för mig. Ibland, som sagt, så dyker det upp möjligheter som gör att, som man inte trodde från början, som är bra för mig. Och sen dök det här upp med Viasat, och det kändes jäkligt spännande att få följa
igen. Ja, hur kändes det då? Komma in direkt, nästan direkt in i hetluften med ett World Cup och maratonsändningar och miljonpublik. Och hur var det?
Ja, det var ju händelserika veckor helt klart. Och med ärlighetens namn så var det lite tidigt i min tv-karriär att få skicka upp mig på hyllan med dig och kommentera min första match i Air Canada Center, men det gick bra till slut jag stormtrivs. Var lite sliten mitt i turneringen.
Det var långa kvällar. Ja.
Nej, men att få uppleva, jag vill uppleva hockey och se vad som finns där ute, och inte bara se det genom glasögon av ett lag och vad man kan utnyttja själv eller hur man ska bemästra sig eller så, utan jag vill lära mig lite mer om spelet igen. Jag älskar fortfarande hockey. Jag tycker det är jäkligt kul att se hockey, och det är inte så att jag är trött på det bara för att jag har slutat, utan jag är fortfarande så dum i huvudet, om man får säga så, att jag är barnsligt förtjust av att se hockey. Så vad det än är om 5 år, så är jag svårt att tänka mig idag att det inte är med hockeyn i någon form. Men vi har haft fel förut i mitt liv och i min karriär, så vi får se.
Har du något motto så där som du har i livet när du vaknar på morgonen, att ja, det, jag vet inte vad det kan vara, idag ska jag göra alla glada eller vad det nu är för någonting? Har du något sånt där, någonting du lever efter?
Jag försöker att leva efter att jag ska vara så bra jag kan vara och göra så bra jag kan ut efter mina förutsättningar. Det är väl ett ganska löst motto, men jag har inget sånt där som jag slaviskt följer, mer än det att jag försöker göra så bra jag kan med de förutsättningarna jag har, och räcker det liksom inte till då, ja, då har jag gjort vad jag kan i de flesta fall i alla fall. Och ja, det är, jag tror inte man ska låsa sig vid för mycket motton. Det finns många bra och många begränsningar med det också.
Är det någonting som jag har bommat nu, Rickard, att ta upp som absolut borde vara med när vi summerar den här delen av Rickard Wallins liv? Det är ju en bit kvar, men den här delen som vi har bakom oss nu.
Nej, vi fick väl in det där med inlinesen till slut också, som var min lilla alternativa karriär också. Så nej, det tycker jag väl inte. Du har ju påläst som vanligt, Niklas, och när man sitter och pratar om sig själv så är mycket som man är ganska tacksam över allt man har fått uppleva. Så jag tycker det känns som att vi kan lämna det här, och jag är sjukt nöjd över det jag har fått uppleva. Sen finns det alltid, när man tittar tillbaka på saker som man kunde ha gjort bättre, men på det stora hela så kunde jag aldrig drömma om att få uppleva det jag har fått uppleva. Det var bättre än vad jag hade kunnat förvänta mig innan. Sen att man hade ju gärna sett att den sista perioden mot Finland i VM där hade gått annorlunda, så man hade fått ett VM-guld med sig. Men frågan är om jag hade varit lyckligare som jag sitter idag, det tror jag faktiskt inte.
Ska vi gå och titta på Marcus Johansson, din gamla lagkamrat?
Mycket gärna.
Tack,
nu är det dags att jobba. Tack Niklas.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.